Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. I det här avsnittet så gästar vi Mia Törnbloms och Kristina Stiellis fantastiska podd Självklart.
Hej.
Hej.
Hej. Idag är ju inte vi ensamma.
Nej.
Nej, vi har gäster i studion.
Ja. Och inte vilka gäster som helst.
Nej, verkligen. Det är en podd som vi har här. En hel podd som heter Brott, skratt och tårar. Och den roddas utav Silvia. Och hon låter så här. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen Nina.
Precis, jag låter så här.
Ja, vad trevligt, vad kul.
Ja, och vi är så spända, vi har så mycket frågor. Det här ska bli magiskt.
Ja, verkligen. Nu kör vi.
Berätta, vad gör ni på jobbet?
Oj, vi gör så mycket olika saker, men vi hjälper framförallt utsatta människor. Både då när de är utsatta för brott eller de är misstänkta för brott.
Så att både försvar och åtal, kan man säga så?
Eller vi är advokater, brottmålsadvokater. Men vi arbetar då dels som försvarsadvokater, men även då som målsägande biträde. Och det betyder att man företräder ett brottsoffer och hjälper den här personen under rättsprocessen.
Och eran podd heter, som vi också får vara med i, heter Brott, skratt
och tårar.
Varför heter den så?
Lite för vi vill ju lära människor lite mer om rättsprocessen.
Ja, men skratt känns ju lite felplacerat för mig. Varför tänker man så?
Nej, men alltså skratt, man måste ju ha lite humor för att jobba med det här, för att klara det här jobbet. Så man har ju ganska svart humor ofta. Och även med klienterna. För att de ska kunna klara av processen, så är det bra att man har lite humor med dem också. Det är lite skratt. Och tårar, för att mycket är ju väldigt jobbigt också. Det är mycket allvar i det hela. Och även med anhöriga så blir det en hel del tårar.
Jag kommer ju vara väldigt ytlig nu. Men när jag ser er då för första gången, vilket jag gjorde nu idag, så känner man så här bara, aha, här kommer de ifrån liksom TV-serien Suits.
Då har vi lyckats.
Sjukt vältränade, så jävla snygga, helt liksom unga, fräscha. Och så har de klackar som är som att man liksom tittar på dem och säger, ja, ja, det var då jag kunde ha såna klackar. Som 15 centimeters klack. Du har skinnkjol. Ja, men alltså, ni är ju, ni kommer in och bara äger. Är det en, alltså, får man se ut så när man jobbar med så allvarliga saker?
Nej, men man vill ju ändå vara sig själv. Det är det viktiga. Alltså, vi arbetar professionellt, men man vill ju inte på bekostnad av ens egen, vad ska man säga, man måste få ha sin egen stil, och det är väldigt viktigt. Men sen, det är klart att man inte ska klä sig hur som helst när man är i rätten, utan man företräder ju klienten, och då är det viktigt att man ändå på något sätt ser proper ut och sådär. Men vi gillar ju höga klackar, snygga kläder.
Ja, men ni är så himla snygga, verkligen.
Men sen är det också en sån machovärld som vi jobbar exakt. I, så vi vill lite ändå förmedla att man kan även liksom vara en skarp advokat och även kunna ha då skinnkjol eller höga klackar. Mm. Det är liksom också en liten, tycker jag, ett statement.
Det var det jag ville komma till, för det fattar jag.
Ja, och att vi också faktiskt har jobbat tillsammans över 30 år med det här, så att vi är ju inte så oerfarna.
Nej, vi är inte så unga.
Nej, för då kanske man inte hade klätt sig heller. Alltså det tar ju tid att växa in i sin roll och få en respekt i branschen, men om man har den, då tycker jag också viktigt att vara en förebild för yngre.
Men om det, verkligen, men om ni nu är brottsmålsadvokater, ni tycker fortfarande att det är alltså fortfarande en mansdominerad värld?
Ja, verkligen. Framförallt brottmålsadvokatsbranschen, inte kanske just åklagare och domare. Där är det verkligen nästan 50-50 eller fler börjar ju bli bland de yngre. Men det är attityderna som också är svåra att jobba mot när man är kvinna just som brottmålsadvokat. Och man kan väl uppleva att det finns ju en myt om att män vill ha män, för de flesta som begår brott är män. Men vi delar inte riktigt...
Vadå? Finns det en myt om att manliga brottslingar... Eller vadå?
Ja, att de manliga brottslingar vill ha manliga försvarsadvokater. Aha, för man sitter med sin manliga försvarsadvokat vid sin sida. Okay. Och det är många manliga försvarsadvokater som fortfarande tycker det här och hela tiden säger att men ni har inte en chans, ni tjejer, att jobba med det här jobbet. Nej. Eftersom killar väljer killar.
Och det där är så intressant, för jag hamnar ju tillbaka då. Jag har ju ett förflutet inom er värld.
I branschen.
I branschen, ja precis. Nu har jag ju varit liksom nykter och extremt pålitlig länge. Men jag har ju då varit åtalad för brott. Och om jag tänker på då den jag ville skulle representera mig, så vill man ju då, när man sitter där och vill ha en bra försvarare, så vill man ju ha den bästa. Någon som kan hjälpa en på bästa sätt. Och just när det gäller då, det här är ju länge sedan nu, men det låter lite som att det är rätt illa fortfarande, om man säger att det här är över 20 år sedan. Men jag kände ju inte till, för jag kände ju till alla manliga, duktiga brottsmålsadvokater. Det gör man ju, om man är i en klick av kriminella, så vet ju vi vilka. Och till slut så var det också så att vissa slutade man att använda, därför att man var ju skyldig bara för att man använde den advokaten. För det visste ju alla att den, alltså så blev ju, hänger du med där på vad som hände? Ja, bra, så. Mm. Men det fanns ju inte ett enda kvinnligt namn bland alla de som vi kände till. Och lite är det väl fortfarande så att det inte har lyckats bli någon så superpersonifierad. Så att jag tror väl mer att man väljer det andra har valt, snarare än att det är sant att en man väljer en man.
Jag håller nog helt med där. Mm. Och det är därför vi jobbar mycket med de här frågorna lite. Och även till exempel vår byrå gör ju det, och även Ninas. Ni är ju de enda jämställda byråerna, skulle jag säga. Faktiskt, det är på riktigt. Och, nu... att det inte spelar någon roll vilket kön. Och det, klienterna har ju aldrig försökt byta ut någon på grund av att det är en tjej till exempel.
Nej, men alltså det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Alltså de klienterna man har är ju ofta väldigt nöjda med en. Och det handlar ju inte om kön, utan det handlar ju om förtroende. Får du förtroende? Och vi är ju alla människor. Mm. Och sen handlar det ju om man är engagerad och påläst och väldigt duktig. Då blir ju klienten nöjd, och det sitter ju inte i könet. Men jag håller med om att det har ju inte skett någon egentligen stor förändring, utan det är fortfarande de manliga försvararna, de mest kända är ju manliga. Mm. Och det är några få kvinnor som ändå är med ibland i de här sammanhangen, men jag tror att det kommer att ske en förändring.
Men
jag tror en sak som jag tänker på, det borde göras lite porträtt. Alltså om vi tittar på ett annat yrke, till exempel att vara författare, så har det ju skett en stor förändring. Förr så var ju författare någon liksom hemlig person som gav ut en bok. Sen har författarna blivit extremt offentliga personer, alltså själva författarna, inte bara deras böcker. Jag tror kanske att det är ett sätt att reclaima det här, att se till att ni blir lite kända. Alltså ja, men... förstå mig rätt nu. Att ställa upp på lite intervjuer, att berätta lite så att man vet att ni finns. Därför att ni kan ju vara bra, hur bra som helst, men om ingen vet att ni finns. Att skapa en slags liksom
men
baskning.
Jag tror att ni har rätt mycket att göra. Ingen vet att ni finns. För ni driver, ni är på en byrå eller?
Vi är på varsin byrå.
På varsin byrå. Och har du, känns det som att hösten är som att du inte har något att göra i höst? Eller har vi några brottslingar på ingång?
Vi brukar alltid säga att det är högkonjunktur i våran bransch. Alltså lite raljerande, det är ju tragiskt. Så är det ju faktiskt. Men klart att vi är egenföretagare, vi är egen byrå och vi anställer fler. Men jag absolut kommer in ärenden hela tiden skulle jag säga. Men det handlar också om i branschen att det ska finnas intresse från de manliga advokaterna. Det är det vi jobbar ganska mycket med. De ska vilja få in fler kvinnor och det upplever kanske lite motstånd faktiskt. Mm. Men vi har ju, som du har sagt Nina, det är så skönt att vara tjej i den här branschen, vi är mycket roligare. Vi är liksom ett gäng, alltså riktigt, riktigt bra brottmålsadvokater och vi har så himla kul ihop.
Ja, vi är ju värsta gänget och vi hjälper varandra och vi ger varandra mål. Och sen kan jag tycka att det är en fördel att vara tjej i vissa uppmärksammade mål. Då sitter man ju ensam som kvinnlig försvarare och då får man ju jättemycket uppmärksamhet. Ah. Och man är ju den som kanske ställer andra typer av frågor och på något sätt, jag utnyttjar ju det att jag är kvinna. Mm. Så att jag kan tycka att det är rätt nice ändå.
Men alltså, då är du brottsmålsadvokater, om jag nu ska reda ut det här, som då tittar på Suits och ja, alltså lite tv-serier där ni eventuellt, era yrken ingår, så är ni inte åklagare, eller?
Nej, jag var det tidigare.
Du var det tidigare.
Men jag bytt. En i Suits, hon kom ju från åklagarbanan och även Harvey var ju åklagare från början. Just och sen det. Blev. Så precis, så det är så. Så jag har också bytt, fast jag bytt till brottmålsbyrå och inte affärsjurist.
Men då är du advokat. Mm. Vilket är roligast, att anklaga någon eller att försvara någon?
Oj, det är en svår fråga. Alltså det är ju...
Vilket är lättast? Alltså för jag vet vad jag skulle välja alla dagar.
Nej, men på så sätt, det är lättare kanske att stå för att vara åklagare. Alltså det är väldigt kul att vara åklagare på sätt att utreda ett brott. Inte sätta dit någon, men att hålla en förundersökning och lägga det plus, eller pusslet som det är. Och när du får ett genombrott, du kanske förstår vem som är misstänkt. Eller de säger något på avlyssningen. Det är klart att det är oerhört spännande. Det är ju lite som på film. Så. Men sen är det att jobba i den här statliga organisationen som lite... Efter några år blir det tyvärr inte så utvecklande som jag tycker det är nu av advokat. För att få ha klienter, det är ju otroligt givande. Och du får ju lära känna så många, man tycker så mycket om... Alltså man lär känna dem på ett sätt, till exempel när de sitter häktade. Mm. Då kommer du ju ofta, du är ju ofta den enda personen de har kontakt med då, förutom polisen. Och...
Men tänk om du lär känna och tycka om en mördare.
Ja, och vad skulle och... det...
Ja, men de är också människor. Men det måste vara jättesvårt.
Va?
Det måste vara jättesvårt. Jag menar, alltså, jag tänker så här, alltså från mitt perspektiv, som tror att rätt är rätt och fel är fel, att försvara någon som man vet nästan är den skyldiga. Mm. Och det är klart att man kan tycka om alla, det är inte så jag menar, men jag ser ju, jag känner ju, eller är det inte svårt?
Ja, men det viktiga är att komma ihåg att man försvarar inte ett brott, utan man försvarar en människa som är misstänkt för ett brott.
Okay.
Och som advokat så ska man inte efterforska sanningen. Och det är väldigt viktigt, utan det är klientens linje som gäller. Och det är där man ska arbeta utifrån. Och jag har ju inte heller varit där på platsen. Det är ju bara de personerna som är där och då som vet vad som egentligen har hänt. Och min uppgift är att den här klienten ska få en rättssäker och rättvis rättegång. Så att den... versionen kommer fram. Det är min uppgift. Så att jag ska inte hålla på vad har hänt egentligen, utan jag ska hjälpa den här klienten. Så
och heller inte svårt. Lägga någon värdering.
Nej, va? Precis. Nej. Och det här är en människa som är i en svår situation. Mm. Och den behöver hjälp.
Ja, men, då tänker jag genast på Utöja till exempel. Där allting är, det är som en krattad manege. Och ändå så ska den här individen ha rättshjälp i form av en advokat. Det, och nu har jag läst hans bok också, advokatens bok. Men det, så jag förstår ju det du säger, för vi pratar ju om brott i alla skalor så här. Men det måste vara otroligt, alltså... Eller? Nej.
Fast man jobbar också för att man vill bibehålla en demokrati, en rättsstat.
Ja, exakt.
Det, en värld. Ja, det är liksom något större än så. Så det är inte bara människan, utan man känner inte att man gör en insats. Mm. Och det är det, även som åklagare, men även som försvarsadvokat. Mm. Och när man var åklagare, då ville man ju så duktiga försvarsadvokater som möjligt.
Asså?
Ja, för det vill ju... För en åklagare är objektiv. En åklagare har ju inte ett egenmärde att sätta dit en människa. Utan det handlar om att du företräder staten och då vill att det ska bli rätt. För det, som sagt, sanningen är inte det som är efterforskat, utan man som du kan bevisa. Ah. Och då vill du ha en försvarsadvokat som ser till att det blir utrett så bra som möjligt också. Så att man inte får hela, alltså det blir ett väldigt stort ansvar på åklagaren också annars.
Ja, men som om en oskyldig döms till exempel. Det finns ju flera fall på det.
Mm.
Och det vill man ju undvika.
Ja.
Men det är klart att den situationen att vara försvarare i det här utejafallet, det är klart att det måste vara extremt påfrestande för den försvarsadvokaten. Mm. För vilket hat också den personen får motta från samhället. Mm. Och det vet vi ju, det har ju han berättat om, och även Johan Eriksson i det här uppmärksammade då terrormålet.
Så att det är ju... Vad är det, Johan Eriksson terrormål? Vad är det?
Jo, men terrormålet på Drottninggatan, då var Johan Eriksson var försvarsadvokat åt den anklagade.
Okay.
Och han som då också dömdes, Rachmat Akilov.
Ja.
Och det är klart att det är en väldigt svår uppgift för Johan Eriksson att företräda honom med den massiva kritiken han får av samhället. Mm. Och många människor som inte förstår att det här är en viktig funktion i en demokrati som vi ska värna om. Det finns jättemånga länder där man inte har oberoende advokater. Mm. Så att på något sätt...
Det är underbart att du säger det. Jag tycker att det där kräver... Alltså det där är lite grann någonting jag saknar. För att vi har så mycket, tycker jag, i samhället svart och vitt. Att det där är fel och det där är en grupp människor som gör fel. Och där bor de som gör sig och så. Att det finns en förståelse för att vi måste ha det för att vi lever i en demokrati. Mm. Där vi faktiskt har väldigt stora möjligheter men också mycket ansvar.
Ja, och vi har också fantastiskt möjlighet att välja vilken advokat man vill.
Ja.
Att faktiskt att det inte handlar om pengar i alla som i vissa, till exempel USA, om vi jämför med det. Och jag vet också, just Johan Eriksson i det här målet, han sa en väldigt bra sak, att hans främsta uppgift var att se till att hans klient klarar den här rättsprocessen. Han klarar alltså sig igenom det. Det är oerhört påfrestande. Att man bara, det är som också Tuija Breivik till exempel, att de ska kunna få en rättvis prövning trots allt. Det är så lätt att döma dem för allt annars. Mm. De har någon som skiter i försvaret.
Ja, och i det här fallet så var ju Johan Eriksson var ett stöd åt klienten som då också talade, han pratade på rättegången. Så att nu fick ju också de här brottsoffren fick ju svar av honom. Ja, men varför hade han gjort det här? Och hade han suttit och häktad, isolerad i 8 månader utan någon mänsklig kontakt så att säga, då kanske han inte hade sagt ett ord under rättegången. Sen behöver man inte säga någonting. Mm. Men det var ju mycket det Johan Eriksson framhöll. Att för att se till så att han klarar det här så att det blir en vad ska man säga, en bra rättsprocess.
Mm. Men just det svart och vitt, det är därför vi lite har våran podd. Vi sa det i vårt första avsnitt faktiskt.
Att vadå, berätta.
Vi vill liksom lite få bort det här. Vi tycker inte om, för när man jobbar med de här frågorna så inser man att ingenting nästan är svart eller vitt. Och det är lite det vi vill förmedla, till exempel uppmärksammade mål, att kunna förklara vissa missförstånd och varför liksom en domstol ibland dömer som de gör.
Mm.
Det är faktiskt därför vi har podden, först och främst.
Ja, men det tycker jag är så bra när ni väljer att prata om uppmärksammade mål. Och Silvia, du och jag känner ju varandra lite bättre, så vi pratar kanske ännu mer om såna saker. Just att du är så bra på att förklara det där som så lätt blir fel när man bara bläddrar i en tidning eller vad som fladdrar iväg på Twitter eller så. Det finns liksom så mycket djupare svar å ena sidan och andra sidan som behöver komma fram i de här uppmärksammade målen, när vi kan slås av att så här, men hur kunde den här personen gå fri? Mm. Och då kan du säga, ja, för det fanns inga bevis och vi kan inte döma utan bevis. Alltså, det blir hela det här, vi ska inte liksom
eller
frångå
som folk
det.
Säger att släng honom i fängelse och kasta bort nyckeln. Alltså just för att det blir just det här enkla, snabba.
Mm. Mm. Sen inte när det kommer till deras egna barn, ska de aldrig säga så. Det är det som också blir så intressant.
Ja, nej,
och när ditt eget barn blir misstänkt för ett brott, vill man inte då ha en duktig försvarsadvokat?
Ja.
Så att det handlar ju mycket om det. Och vi pratar ju också mycket om fördomar. Dels beträffande oss advokater, men även då vilka som begår brott.
Ja.
Och vi träffar ju också i vårt arbete då alla typer av människor från alla olika samhällsklasser. Och det är ett enormt privilegium. För vi pratar ju ofta om hur tacksamma vi blir över vårt egna liv. Mm. För att det är så många människor som är i så utsatta situationer. Mm. Men det tänker man inte på. Utan man delar upp, det här är onda människor och det här är goda människor. Ja. Men det är inte så.
Det är inte så. Det tänkte jag lite på när du ställde dina frågor, Kristina, i början där. Att så här, alltså, men hur, om det är en mördare, hur ska du kunna? Och då är det så att men det finns ju en förklaring till nästan allt.
Mm.
Det betyder inte att det är en ursäkt för att... Men ju mer man lägger tid på att lära känna en person, så får man förståelse för hur det kunde bli som det blev. Och det är ju berikande för en att faktiskt lägga lite tid på att sätta sig in i en persons liv, en situation, en händelse, och få förståelsen för det som annars när man bläddrar i en tidning, ond, god, rätt, fel. det är enkelt. Det här är ju mer komplext, men också berikande.
Ja, och att vi alla, vi kanske är en del också, skapar en hel del brottslighet som finns i vårt samhälle. Alltså vi, faktiskt, ja. Vi är ju en del i det, och strukturer och bland annat relationsvåld, sexualbrott, allt det. Att vi måste ta ett ansvar för det. Vi kan inte bara fördöma det som gör det, utan vilken roll spelar vi själva i det? Och att till exempel har du och jag pratat om, Nina, att en farlig fördom gäller just våldtäktsmål är ju att man tror att det är monster som våldtar till någon helt. Men det är ju väldigt normala, om man nu ska säga det, killar.
Så hur orkar ni? Det är så här, när jag, som Mia säger, när man bläddrar igenom, och jag, ibland när jag scrollar, så tänker jag, nej, och jag vågar inte scrolla lite till, för då kommer det här. Och nu senast häromdagen så var det just det här med den mannen som sitter fängslad för mordet på Lotta i Bromma, tror jag, där han misshandlar henne. Just det. Hur orkar ni?
Jag skulle inte kunna jobba med något annat, tror jag. Det är liksom så oerhört beroende framkallande.
Nej, men hur orkar ni sitta och lyssna på hur saker har fortlöpt, hur människor med berått mod ibland och inte ibland har skadat andra? Hur återhämtar ni på vägen hem, liksom?
Ja, men det är faktiskt en bra fråga, för att vi får en inblick i extremt svåra situationer och tragiska livsöden, och man kommer ju så nära de här människorna, så man, det är klart att, och vi är ju människor som arbetar med det här, så att man kan ju inte helt avskärma sig. Nej, det går ju inte. Det är inte så att jag kommer hem och bara, nu är jag med mina barn och har glömt allting. Det går inte.
Nej.
Utan det handlar ju om att vi måste ju vara starka i oss själva för att klara av det här. Mm. Och som Silvia också säger, det måste ge så mycket, man måste få så mycket positiv energi av det för att det på något sätt ska vara värt det.
Mm.
Men vissa mål har ju varit extremt jobbiga att ta sig igenom, absolut, som man aldrig kommer glömma. Och det är både att när man har företrätt brottsoffer som har blivit utsatta för fruktansvärda saker, men även när man också har företrätt en person som har varit anklagad för ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Ja. Och varit häktad under lång tid och inte fått träffa sina barn eller sin familj också. Det tar ju på en själv också. Och det är helt omöjligt. Vi är professionella, absolut. Men man kan inte helt främja sig från det, för då skulle man inte på något sätt klara av det.
Fast man skulle inte heller göra ett riktigt bra jobb.
Nej.
Därför att man måste ha det där, ett visst mått av själ, hjärta, engagemang. Och det som är häftigt nu, ser ju inte våra kompisar som lyssnar er, liksom, det lyser ju om er när vi frågar om de här sakerna. Så att vi båda sitter ju här och känner oss helt lyckliga för att ni finns där ute och gör världen bättre och bevarar demokrati, alltså så här, och gör det här så otroligt, otroligt viktiga arbetet. Och att så här, ja, men vi pratar ofta, jag och Kristina i vår podd, vi landar i det här med värderingar. Det är där vi landar. Och där känner man ju att ni är rena i kärnan. Att ert varför till, varför ni har valt det här, är för att på riktigt göra gott och göra nytta. Sen är ni ju lite nördiga och lite störda i att ni också tycker att det är jättekul, men det är något annat.
Men jag känner mig rätt trygg nu, för att nu känner jag så här att om jag gör något, om jag begår något, de tar hand om mig. Jag känner bara att men det här är okej. Jag blir ju så här, jag blir ju så här, eftersom jag har den uppväxten som jag har, så är det jättefarligt, alltså.
Och då kan vi säga då, alla vet inte det, men du är uppväxt i Pingstkyrkan.
Ja.
Ja, och är inte bästa varianten av Pingstkyrkan.
Nej, inte bästa varianten. Nej. Där var det verkligen helvete eller himmel, välj. Ja. Typ så. Och häromdagen så jag bor på ett ställe i stan där det är lite trafikomläggningar och väldigt komplicerade direktiv för hur man ska köra. Och häromdagen så står det 4 polispiker där och bara plockar folk så här. Och jag blir så här, nej, stackars. Jag vill ju gå ut och säga, nej, akta, kom inte här, polisen står här, akta er. För att jag är ju lite, jag har en väldigt stor respekt för det. Men nu känner jag mig trygg, så att om jag kör fel där, så vet jag att ni tar hand om mig, helt enkelt. Eller?
Ja,
kanske inte
självklart.
Just de sakerna.
Det tyckte jag också, så här, när jag har lyssnat på er podd, så tycker jag om att ni säger, vem som helst kan bli misstänkt för ett brott.
Det tycker du om.
Jag älskar det.
Nej,
jag älskar
fan.
Det. Ja.
Det är ju hemskt.
Ja, men jag älskar också att ni säger, inte bara vem som helst, utan jag älskar också att ni säger bli misstänkt för. inte vem som helst kan bli brottsling. För då har vi redan gjort domen. Och det är finliret. Så här, och jag lyssnade på en gång när jag sprang. Och så här, kände jag att jag var tvungen att stanna. Så här, för jag var helt nöjd. Jag ville så här, typ säga så här, precis, det där var viktigt. Det är när man vill prata tillbaka. Så här, det där, jävligt bra.
Ja. Men hur menar ni då? Kan ni utveckla det för mig? Alltså, vem som helst kan bli misstänkt.
Ja, men det är så här att vi som arbetar med det här, vi träffar ju alla typer av människor. Mm. Och det kan vara en person som är väldigt utsatt, en hemlös, en narkoman. Mm. Alltså vem, och sen kan det vara någon börs-vd som tror att allt är frid och fröjd, som också blir misstänkt för ett brott. Så att vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Mm. Och som vi sa i podden, Silvia, du kan bli misstänkt för ett brott. Mm. Alltså man vet inte. Och själva anledningen till att man blir misstänkt för ett brott, det kan ju vara olika saker som svartsjuka, hämnd, kärlek. Det är ju ofta det det handlar om.
Är det det?
Ja, pengar.
Mm. Så vänta, det är kärlek och pengar och sen är det slut,
ja, alltså. Men det är också kärlek. Det handlar också, som du var inne på, Mia, det här med uppväxten. Mm. Vad har de här personerna då i bagaget? Och vad är anledningen till att man då hamnar i den här situationen? Man kanske gör fel eller inte kan hantera situationen. Och det får ju vi också se när vi då lär känna de här människorna. Men vi får ju också, man tar ju fram ett yttrande då. Domstolen tar fram ett yttrande där man får höra om den här personens levnadsomständigheter. Mm. Och det blir ju väldigt tydligt att många har ju haft det väldigt svårt under barndomen. Och det finns ofta en anledning till att man hamnar i en sån situation. Mm. Men du är helt rätt ut att man är ju då misstänkt. Personen är ju inte dömd.
Nej, det fattar jag också. Ja. Men det är liksom vem som helst kan bli... Ja, jo, men jag kan köpa det. Jag tycker det låter lite läskigt. Jag tänker att vem som helst kan bli misstänkt utom Kristina.
Men det är bra. Men jag tror att man blir ödmjuk med det här jobbet också. Man blir ödmjuk för sig själv.
Och
jag tror att du frågade mig när det var någonting jag kunde byta. Eller hur det var att byta från åklagare till att bli brottmålsadvokat. För det handlar om att man byter lite sida. Men jag känner bara att jag tyckte själv att jag var en bra människa innan faktiskt. Men jag tycker att jag blivit ännu bättre människa. För man blir så ödmjuk inför bara livet och människor. Och liksom får en helt annan förståelse. Vilket har berikat mig oerhört. Och att det är så viktigt. Och det är det man vill förmedla också. För har ni sett Central Park 5? Den här på Netflix om de här fem männen som blir oskyldiga, eller de var unga.
Jag vågar inte se den.
Nej, för det frågar vi påverkas. Den tvingade jag mig, för vi ska prata om den i podden. För jag började gråta bara jag såg trailern. För när man jobbar med det här som vi pratar om med rättsstaten, att det missbrukas av poliser och åklagare på det
fruktansvärda sättet. Om du tar det lite för de som inte vet vad det handlar om.
En
verklig historia. Mm.
1989 var det. I Central Park. Och då var det ett upplopp samtidigt. Det var ett gäng från Harlem. Ett mörkhyade var ju det blandat. Både Hispanics och från, vet du det? Ja, och mörkhyade. Och då var det våldtäkten på en vit kvinna. En ung som ut och joggade. Och sen så var det så att de ville så gärna sätta dit någon. Man får ju tänka den tiden. Det är oerhört rasistiskt. Det är fortfarande. Men en oerhört rasism. Och de hade stora problem med brottslighet. Och då var det så att de satt där utan... föräldrar, utan advokater, ingenting. Den yngsta var 14, tror jag. Det var 30 stycken. Och sen bara, de kände ju inte varandra. Det var två. En som hade hängt med sin kompis bara för att skjuts till polisstationen. Och det bara, hur det går till förhör. De sitter i, jag vet inte hur många timmar sammanlagt, 20-30 timmar. Alltså utan, någon får inte äta och föräldrarna kanske inte har kunskap. Någon har kunskap och råkat få med sig sitt barn utan att skriva på. Men de skriver till och med på utan att stå att jag avsäger mig rätten till advokat. Alltså sådana här fruktansvärda saker. Men om man undrar varför man behöver försvarsadvokat, så ska man se den serien. Sen kommer det fram, det fanns DNA på en strumpa.
Men de blir dömda?
Ja, de blir dömda sen.
Och sitter sen i fängelse i...
6-16 år, tror jag. En hamnar i vuxenfängelse 16 år gammal. Och det är ju så vidrigt hur han blir behandlad där. Men alltså, den är så viktig att se, för man kan dra lite parallell vad som händer nu i vårt samhälle.
Jag förstår.
Och sen och den de kommer det fram... ett DNA som redan fanns från början och som inte matchar med deras. Nej. Men det sket man ju, och man mörkar lite. Alltså, den visar bara på alla fel som kan hända. Och den är så viktig att se. Men
och det här kan jag känna som är så viktigt. För ibland kan jag... Det tiden vi lever i nu med sociala medier och hur det kan bli så här drev och hur vi kan så här, vi måste döma. Det är så, nej, vi får inte döma till vilket pris som helst, därför att det får inte vara så att det går att döma utan, för då kan sådana här saker hända.
Ja, och kan man se på mörkret till exempel, alltså det handlar om rasismen, vilka egenskaper du tillskriver de här unga killarna, liksom, att det är så farligt hur vi tillskriver egenskaper hos vissa ute i vissa förorter.
Ja, men det var det jag var inne på, att vi generaliserar. Det gör vi så enkelt.
Ja, och det är ju omedvetet, så har man ju det. Och jag har ju, innan jag blev advokat så arbetade jag som domare i flera år innan jag bytte. Och det är klart att det är ju helt omöjligt och helt, vad ska man säga, man har ju inneboende fördomar, och det är ju så otroligt viktigt att man bortser från det, att det här är en helt människa. Vad är det för bevis som åberopats mot den här personen? Mm. Och man gör den här bevisvärderingen och inte utifrån var den här personen kommer ifrån eller hur personen ser ut eller så. Så att det är ju väldigt, men jag måste ju ändå säga att i Sverige är vi har ändå väldigt bra domstolar i Sverige. Jag måste göra reklam för det. Ja, för det är ju också med det här mediebruset som du pratar om, Mia, att domstolarna dömer inte. Det är ingen som lyssnar på människorna, och vad är det för hemska domare som inte förstår vad som har hänt? Utan det är duktiga domare som värderar bevisning. Exakt. Det är det handlar om. Finns det inte bevis så kan man inte döma en person.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard to find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur väljer ni case? Hur väljer ni fall?
Ja, vi blir ju då, antingen så får man case från domstolarna.
Ja.
De väljer, alltså ger oss ärenden, eller så blir man begärd. Mm. Att en person säger, ja men jag vill ha Nina Löfvenhjelm, och då så
och det är därför
dem.
De måste bli lite mer kända.
Eller så också
man vet när man hamnar där att man kan välja er.
Det är därför vi är med här.
Eller hur? Det här är nyckeln till framgång. Nej, men då tänker jag så här, eller också då om jag blir misstänkt så kan jag ringa er.
Precis. Ja, och det är så att när vi då, blir häktade.
Nej, men jag vill så, inte vara med dig då.
Nej. Men i alla fall, då är det ju så att antingen så säger jag, fast jag vill liksom att Silvia eller Nina försvarar mig. Det kan jag säga på direkten. Om jag inte vet vem jag ska be om, så kan jag ju inte be om någon, utan då kommer jag få en som tilldelas mig.
Exakt.
Och blir du anhållen, då blir du ju inlåst i en arrest. Och där har du inte tillgång till någon telefon, någon dator. Du får inte ringa någon.
Nu är det som att alla tittar väldigt på mig. Jag har ingenting med det här att göra.
Nej, men det är för att vi vill berätta för dig.
Förklara för dig.
Så att du är förberedd. Ja, eller för glöm inte bort vem som helst. Nu skapar vi så här mardrömmar hos Kristina. Vem som helst.
Alltså, jag drömde mardrömmar i natt. Så nej, tack. Mm. Ert drömcase. Om ni fick drömma nu, alltså överallt, på allt, alla...
Och det är en svår fråga.
Först till Silvia då, så får Nina fundera.
Nej, men jag tycker ju... Jag jobbar ju mycket också som målsägandebiträde.
Mm. Vad heter de?
Målsägandebiträde, jag hjälper offren. Mm. Jag tycker att trafficking, alltså det är ju fruktansvärt brott och människohandel. Men även folkmord, alltså lite mer där man... Ja, det är ju intressant, man lär sig väldigt mycket själv också. Du träffar ju väldigt traumatiserade brottsoffer. Men där känner man verkligen att man kan göra nytta.
Skulle du vilja jobba liksom mer internationellt?
Absolut, framöver skulle jag absolut kunna tänka mig det. Det var lite därför jag blev advokat från början. Eller jurist med det, att jag ville jobba inom FN. Men sen så insåg jag att jag ville bli åklagare och kunna hjälpa utsatta kvinnor och barn här först och främst. Och sen kanske ut i världen. Men ja, det är frågor som jag brinner för. För jag jobbar nog mycket med det här lite mer också. För jag tycker om, eller drivs med andra frågor än bara juridiken.
Kan du ge något exempel på något fall, rättsfall som du har haft där du känner att du har gjort nytta som har berört kanske just trafficking?
Ja, det är det som har varit nyligen i media. Det som främst tog upp där var att en sexköpare blev dömd för våldtäkt. En oaktsam våldtäkt som det kallas, av just då människans offret. För man kan inte köpa ett samtycke av någon som är under tvång av annan person. Mm. Och det hade han då, borde han ha insett. Mm. Nu prövas det precis just nu i hovrätten. Mm. Men där känner jag ju att träffa en sån extremt utsatt person som kommer från så svåra förhållanden, har i princip aldrig varit utomlands, inte ens i en storstad, ingenting, uppvuxen på barnhem, tror att hon ska få ett bättre liv, och på det sättet att det är en enorm efterfrågan på det var 100 sexköpare på 3 veckor och hon hade över 500 förfrågningar, att känna bara att ge henne, hon kände sig älskad för första gången i sitt liv och så många personer här, hon kände sig verkligen att hon fick en trygghet och att någon såg henne som människa som hon inte hade blivit sedd innan, och det bara för att ge någon det. Sen är det en frustration att kunna ge ännu mer, men det kan ju inte göra. Men då, hon fick så mycket att bara se henne lyfta så som människa är ju fantastiskt.
Och du då, Nina? Ditt drömcase?
Ja, det är väl egentligen inte något särskilt... Jag arbetar ju främst som försvarsadvokat, men jag jobbar också som målsägandebiträde. Men inte något särskilt brott kanske, men något svårt case. Alltså som är klurigt.
Ja, det är det jag menar.
Där man måste använda hjärnan, där det verkligen finns olika trådar. Ja. Där man känner att man då som försvarsadvokat kan hitta olika infallsvinklar. Det är väl egentligen det. Jag tycker också om ekonomisk brottslighet, för det kan låta sig vara tråkigt med, men jag tycker att det är jättespännande, för där kan man också göra väldigt mycket som försvarsadvokat. Mm. Det är svårt att döma någon för ekonomisk brottslighet. Mm. Och de här stora härverna som är också. Så att sådana
Det är spännande att lägga pussel ju. Jag har en fråga till er båda. I Norge har de ju någonting som heter kronvittne. Alltså, i Norge så... Om Kristina och jag nu blir... Jag verkligen säger...
Jag vill inte vara med!
Nu är vi då misstänkta för en härva. Och då är det ju så att om jag då ställer upp och vittnar mot Kristina så får jag i Norge, inte i Sverige, lägre straff. Vad tycker ni om det?
Det tycker vi inte om.
Men det är inte dig vi frågar, Kristina.
Jag är ju med här.
Jag undrar lite så här, vad tänker ni kring det? Hade ni velat att det var så i Sverige?
Det här är ju verkligen svårt. Men jag tror det kan vara bra i vissa. Det skulle såklart vara om man vill komma åt viss gängbrottslighet och som vi har problem här. För många pratar ju inte när det gäller just gäng. Mm. Och det är ju ett jätteproblem. Men sen är problemet då, vad är syftet med det här? Mm. Att den personen berättar. Det måste man också i åtanke. Så det ställer väldigt höga krav på utredare och åklagare om man skulle ha. Och framförallt också domstol då. Mm. Så det måste jag skulle vilja veta mer, lite mer en utvärdering och se hur det fungerar.
Jag tror att försöker rädda sig själv. Mm. Så att jag tror att det är helt...
Men det finns ju också... Alltså man måste ju tänka på att en annan person som också är misstänkt för den här typen av brottslighet har ju också ett incitament att skylla på någon annan.
Exakt. Ja,
så att det där är ju väldigt viktigt när man värderar de uppgifterna. För att det förekommer ju redan nu alltså hos oss att man skyller på en annan. Men de uppgifterna kan inte ha lika högt bevisvärde, eftersom det kan ju finnas en anledning varför den här personen vill få ett bättre eller komma undan snarare.
Ja, så det är därför måste det verkligen vara reglerat. Jag tror det är därför vi inte har det. För jag tror att man tror att det blir så svårt att få klar. För man vet inte det.
Precis, men ett problem är ju att det är ju väldigt vanligt att vittnen inte vågar prata. Och man har ju då en vittnesplikt i Sverige. Att man måste vittna om man blir kallad till domstol. Sen, och det här har vi ju verkligen i de här stora gänguppgörelserna. Så är, folk vågar inte vittna. För att man vet att man kan bli utsatt för brott om man vittnar. Så det är ju någonting vi ändå vill värna om. Att hur viktigt det är.
Men, och det har ju tyvärr då spilt över även i vanliga mål. Det är så ofta folk är så rädda för att vittna i helt normala mål. Och det är lite, man får ju alltid, tror jag, varenda mål jag får försöka förklara liksom, att jag nästan har varit med om det hänt. Alltså, så, för att man har sett för mycket film och man påverkas av det. Så det blir ändå förmedlat någonstans hur viktigt det också är att ställa upp och vittna när man har bevittnat något. Och, för det, man gör, kan vara en avgörande faktor och det är inte som på film. Nu kan inte jag lova det, men jag har faktiskt aldrig varit med om det. Om det inte har varit just kanske i gäng. Så.
Det här som vi pratade om lite grann med könsroller och så när vi började prata. Får kvinnor lägre straff än män?
Ja.
Här tänker jag så här. Säger de inte ja nu, då jävlar. Det här är jag levande bevis på.
Men så är det. Jag som tidigare domare. Att så är det. Du har en enorm fördel av att vara tjej.
Och speciellt om man ser ut som mig. Blond också. Blond och lite snäll.
Så oskyldig.
Och så lite halvkorkad.
Ja, det är bra. Då vet jag det.
Det är lite värre för dig. Redan där är lite värre. Då tycker vi så här, hon har tänkt ut mörk. Det här själv.
Ja, men om vi pratar om det här med generaliseringar. För jag tycker att det är spännande att stanna i de här fördomarna som vi tror att vi är över. Men det är vi ju inte. Kommer in en blond brud och är kvinna, höll jag på att säga, vilket hon då följaktligen är, så får hon förmodligen lägre straff än en man som är mörk och liksom... Ja.
Vi är benägna att se mig då, nu var det jag som var skyldig, som ett offer. Mm. Och det sker i förhör, det sker i... Jag minns en rättegång som jag hade, så åklagaren, en kvinna, jättefin. Hon var sådär, och sen så frågade hon någonting om jag hade gjort massa bedrägerier. Så här. Och så ville hon att jag skulle ha förloppet någonting. Och så säger hon, och sen så dagen innan, nej, jag hade jobbat klart den dagen. Så. Och sen så här, jobbat, ja gud, det är ett heltidsarbete, det måste du förstå. Jag måste tänka på hur jag ser ut, vad jag ska gå. Det vill säga. Och hon var så engagerad och intresserad och jag kände så här, det här är inte riktigt meningen. Hon gillar mig. Jag kände det. Hon tycker att jag är rolig liksom. Det var inte alls meningen, men hon kände att jag var rolig som liksom såg det som ett jobb och rätt upp och ner berätta. Du förstår. Och sen så körde jag den här. Och det var ju sant. Jag bara, ja du förstår, det har varit bra för mitt självförtroende det här va. För jag var inlåst i en lägenhet och misshandlade 9 månader. Så att det vet jag behövde. Och sen är det intressant att när jag blev nykter sen och hade börjat jobba, så skulle jag gå på en föreläsning om våld i nära relationer så, via mitt jobb. Och föreläsaren är den här kvinnliga åklagaren. Det var ju så jäkla kul. Ja, det var ju länge
sedan. Men sen är det här också med kvinnor då, som du säger, får lägre straff. Men jag har också en känsla av att... jag upplever, ska jag säga. När en kvinna döms så känner jag i huvudet hur jag tänker så här... Fast det var säkert... Alltså hon hade ihjäl honom för att han var ingen god person. Mm. När en man döms, då tänker jag... Ja, det där, nu jävlar fick du. Så att det där blir ju jag lite uppmärksam på i mitt eget huvud. Vad säger du om det, Silvia?
Jo, men så är det, så tänker jag ju också. Det kan jag erkänna såklart. Alltså, till den första, sen börjar man tänka, behöver det verkligen vara så? Vi har ju fall nu till exempel Arboga med Johanna Möller. Exakt. Och det här giftmordet nu, kulturkvinnan som hon heter. Vi har ju en hel del, eller den tyska kvinnan också i Arboga. Den verkar vara farlig.
Ja, det verkar precis, det är väldigt mycket.
Nej, så det är man verkligen på svart och vitt. Men män som mördar kvinnor, oftast har det ju varit att det har varit alltså våldsamma män. Så det bygger lite på erfarenhet också, eller kunskap, tror jag. Men just det är relationer, sådär. Men automatiskt är det ju så. Men att vi, det är man så uppmärksam på hela tiden, att jobba med stereotyper och myter när man jobbar med det här. Och det kan man ibland faktiskt även ge kritik till svenska domstolar, att de måste bli bättre på att jobba med det också. Lite mer än vad de gör, skulle jag säga. För att jag var nu på ett superintressant seminarium om law and emotion. Just att många tänker inte på hur färgade de ändå är. Bara, men nej, men jag är inte färgad.
Lagar och känslor.
Ja, hur det påverkar oss. Det behöver inte vara att man liksom direkt har någon liksom fördom. Men vi är ju alla färger som Nina är inne på. Vi har ju våra glasögon på. Mm. Så att, och helt tiden ifrågasätter sig själv mycket, mycket mer än man gör.
Var observant.
Jag tror att det är precis det som är att vi kan inte göra oss helt neutrala. För vi ska använda engagemanget och passionen. Mm. Men att vi hela tiden stannar upp och ifrågasätter oss själva. Mm. Mm. Varför tänker jag så här? Ja. På vad baserar jag det? Så att man inte har för bråttom att bara rassla på. Mm.
För det måste ju också vara... Om man ser till statistik så har jag, i alla fall om jag inte är helt felunderrättad, så är män överrepresenterade i våldsbrott.
Ja, enormt.
Ja, det är bra. Jag ville bara vara lite så här försiktig. Men i alla fall, så är det ju ändå så att där måste det också ligga en förklaring till varför vi är så otroligt intresserade av till exempel då Johanna Möller, Arboga kvinnan nummer två, eller vad man nu ska kalla det för. För att vi läser och läser och läser och läser. Eller vad säger du?
Jo, men det stämmer ju. Och det är ju lite för att man tycker då en kvinna, hon bryter ju, inte bara det att hon begår ett brott, hon bryter ju normen mot att vara kvinna. Ja. För en kvinna är ju då vänlig och god.
Och mamma.
Mamma, precis. Ja. Och då, det har man ju också gjort studier på, att kvinnor som då begår brott eller blir dömda för mord, då, de framställs som antingen då sjuka eller onda i media. Mm. Det blir liksom ett annat slags fokus på det här, att det är något fel på den här kvinnan.
Ja, exakt.
Som inte då blir beträffande män. Nej. Och vi pratar om det här i vår podd också, att det här är en slags jämställdhetsfråga.
Ja.
Alltså, varför är vi inte jämställda i den här bemärkelsen? Precis. Och vi vill vara det överallt annat.
Exakt. Vi måste alltså döma kvinnor lika hårt som män om vi ska komma jämställdheten närmare.
Ja,
vi
kan inte det. Göra...
Ja, men det är så. Ja. Det måste hänga ihop hela vägen.
Ja,
det är ingen
snack om. Vi har pratat om det.
Ja, men det finns ju kvinnliga psykopater lika som kvinnor.
Ja, eller det kan jag säga som har varit en del på våra fängelser. Och typ alla så här, Kumla, Hinsberg, Hall och jobbat med motivation och sådana saker. Och det är ju så att det är klart att man kan träffa en del män som man känner så här, oh ja, där är det bra om jag inte säger något som kan provocera. Men jag har träffat en och annan kvinna som man känner bara, oj ja, där kan vi också le lite lågt. Alltså, det finns ju liksom, det är inte snack om det att det bor i kön på något sätt.
Så. Men det, vi tror ju att det kommer förändras. För att just också som du var inne på, att det är fler och fler domare som är kvinnor, åklagare kvinnor, och nu blir det också försvarsadvokater, som fler kvinnorna tar liksom plats även inom det här rättsområdet. Så att det kommer göra en förändring, tror jag.
Ja.
Nu är det ju så att det är ju ingen som gör så särskilt många tv-serier om ledarskapsutbildare som Mia är, eller föreläsare som jag är, så här spännande. Men däremot ni sitter på någon jävla guldgruva, för det ska vara, det är CSI både här och där, och det ska vara kriminalutredningar och domare och hela, alltså serier som går i oändlighet. Det måste ju påverka också synen på kvinnor versus män. Och jag menar, där har ju kvinnor tagit plats i domstolar i USA, alltså i film och så. Eller?
Ja, men verkligen.
Det måste vara,
jag såg en jättebra brittisk serie, men jag minns inte vilken det var.
Jo, men det måste du säga. Du får inte säga så, inte säga vad den hette.
Berätta om
den. Nej, jag minns inte vilken, alltså, jag minns inte vilken det var. Men det var, då var ju all, försvararna kvinnor, alltså det var så supergenomtänkt. Eller om det var den här... Ah, du vet när han, det är en terrorist, börjar med tåg, de sitter på tåg, det ska vara en bomb.
Jag har sett alla.
Jag för mig där att det var liksom just, och att det var så genomtänkt också, inte bara med utan etnicitet, alltså lite andra saker, sexualitet. Alltså att när det är så genomtänkt, då blir man ju så lycklig. Alltså när man ser det, för det är så... Fortfarande har ju vi lite jobbat med även i Sverige med de frågorna, att vi inte lika, men det är så bra för det på, alltså jag lyssnade på Ruben Östlunds, vet du det, sommarprat, om det var två somrar sedan. Och då tar han upp det här, vilken information och hur vi får det idag. Vi lär oss det genom bild. Alltså mycket, och vi påverkas så oerhört av barn framför. Alltså det är iPads, telefon, man läser ju knappt längre. Mm. Och vi måste inse vad det påverkas. För det vi ser att hela tiden matas med. Och därför är det viktigt också att det är kvinnliga då, advokater och domare. Mm. Det gav vi kritik. För jag och Nina var juridiska experter för Sveriges Radio just i terroristrättegången. Där hade man ju inte tänkt till då. I rätten var det två manliga domare, två manliga försvarsadvokater och två manliga åklagare.
Nej.
Sen var det ju blandat då målsägandebiträdena. Men just då man ser som man sitter liksom att...
Hierarkiskt.
Ja, men det är så ogenomtänkt och det är så provocerande att det kan ske 2018.
Ja. Är det mer kvinnor som är brottsmålsadvokat? Nej, som är alltså, målsägarbeteende än kvinnor? Mer kvinnor,
ja, därför, faktiskt där är det så också att många som här kvinnor önskar kvinnor ibland. Eftersom det är den typen av brott. Exakt. Så det är lite det, där blir det så. Men det blir också mer och fler, fler och fler män. För många inser att det kan också bli en bättre försvar men också mål som är träde. Så att många är ju både och, även i större mål och så. Mm. Och framförallt i gängbrottslighet så kan du både vara utsatt och misstänkt och där och kan ha samma advokat.
Just det.
Det. Men generellt sett, ja, och det försöker man också förminska ofta, målsägandebiträdets rollen. Många frågar mig, men hur, varför ska du inte bli försvar med ett tufft försvar? Jag är försvarsadvokat också, men att jag inte satsar mer på det, för jag var väldigt profilerad som åklagare och hade mycket stora mål och så. Men jag ingen ska förklara för mig vad som ger mig status. Mig ger status, för brottsoffer för mig är lika viktigt som misstänkt. Och som Nina säger, det kan vara väldigt intellektuellt stimulerande också. Sen, jag gillar ju det, men det är också en viktig fråga för mig att försöka nu driva, att det inte ska ses som ett sämre advokat, bara för att målsägandebiträde.
Är inte det, alltså, om vi ska avrunda lite granna, vi sitter här och så har vi pratar om saker och vi har ingen som står utanför fönstret och bevakar oss eller avlyssnar oss, och vi alla kan bli misstänkta, men då har vi det här rättssamhället och vi har någonting som heter målsägarbiträde. Det innebär ju att jag får någon att liksom hålla i handen om jag är misstänkt eller alltså anklagad, eller hur? Alltså vi har så otroligt mycket fina
Och funktioner. Även om du har blivit utsatt för ett brott, ja, så har du också någon som hjälper dig, ja, och stöttar dig.
Ja,
det.
Ja, men det ska vi vara tacksamma för, att vi har det här, den här möjligheten i Sverige. Det är någonting vi ska se positivt på. Mm. Att inte bara kasta skit, utan det är otroligt. Det finns inte alls i andra länder på det här sättet. Vi ska vara stolta över det. Och det här är ju också skatte. Vi skattebetalare som betalar för det här. Så att det är på något sätt, ja.
Jag fick ju en, det här var för några år sedan, jag ringde väl dig tror jag, Mia, när jag gick på Odengatan i Stockholm en sen kväll. Och så kommer det, jag hör att det är någon som liksom skriker och jag tänker att det är någon, för jag, alltså, jag kopplade ihop det på sådana sätt som man gör, kanske generaliserar. Och sen kommer en man med liksom riktiga kliv över gatan och jag ser honom i min höger liksom vinkel så här. Och tänker inte så mycket mera på det förrän jag får en smäll bara rakt i liksom på sidan. Jag fick liksom ingen, nu har jag glömt bort, jag inser det när jag berättar, men jag fick en smäll. Och jag hade ju en liten hund då. Han var inte mycket vaktis, en mops. Så jag reagerar genom att skrika till den här mannen. Vad fan gör du? Alltså jag skrek ifrån så här rädsla. Och sen så går han vidare på Odengatan i Stockholm och måttar slagen mot alla han möter. Så han var ju, det förstod jag rätt fort, att det gick inte att kontakta honom. Men allt nog och medan, vi är några som ringer polisen, jag ropar akta er, polisen kommer, och där får jag en sån, alltså jag ryser lite grann när jag tänker på det, för att då kommer polisen, de delar upp oss alla som är vittnen, och jag får frågan så här, hur mår du? Och jag bara, vad fan, jag mår väl bra. Men alltså, ta fast honom. Men sen så blir det just det här som jag upplever. För jag sa så här, nej men jag vill inte anmäla. Alltså han mår dåligt. Och då säger polisen att, men din anmälan kan ju leda till att han får hjälp. Så jag fick en förståelse för det. Men sen efteråt så får jag en sån, alltså jag får så här, så jag liksom vill ringa polisen och säga, men tack. Alltså, för att ni bryr er. För då får jag så här brev om du fortfarande mår dåligt så kan du kontakta brottsofferjouren och telefonnummer hit och dit. Mm. Och jag liksom, ja men det var första gången jag kände så här, wow, vilket land vi lever i. Och det är ju det som ni förmedlar. Jag får ju liksom, ja men jag får så här, blir verkligen, känner tacksamhet över att ni jobbar med det ni gör, att ni är så här bra människor som jobbar med det ni gör, så att ni inte är dumma jävlar.
Precis, och det här vill jag fylla, för det, jag har suttit och kluttrat här som jag gör, och det som är häftigt när ni berättar om era så otroligt viktiga jobb, det är ju hur tacksamma ni är över att ha den möjligheten. Alltså att Ni, och det pratar vi ofta om att, alltså vi sa det i något annat avsnitt, att tacksamhet är makt.
Ja,
alltså, och det är nog en del av orsaken. Ni är ju säkert så här supertalanger, men sen tror jag att ert förhållningssätt också är er framgång. Att ni, för att när du berättar nu det här, Kristina, då sitter ni båda två helt fin och så här nickar. Ja, ah, det är fint i Sverige. Vi har det bra. Ja, fan, vad häftigt med. Och det är det. Man vill, precis som du säger, jag vill verkligen bara förstärka det, att så här, vad glada vi är att just ni är precis där ni är och ingen annanstans. På återseende,
ja,
säger vi.
Verkligen.
Och tack för att ni kom och hängde med oss.
Tack, tack för att vi fick komma. Tack. Så kul.
Verkligen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.